välkomna till Älsklingsboken som vi idag spelar in inför publik i Oskarshamns bibliotek. Väldigt trevligt, jättekul tycker vi. Och jag som pratar heter Margareta och bredvid mig sitter som vanligt
Sigrid som också tycker att det är väldigt trevligt. Dessutom har vi varit på Nilssons konditori och ätit bakelser innan, det får man väl tala om.
Två stycken,
jättegoda. En som heter Sten, det skulle vara en specialitet. Men nu ska vi väl inte prata om bakelser, utan nu ska vi prata också om vilka böcker vi ska prata om.
Ja.
Och då kan, ska jag börja?
Ja, jag gör det. Börja du.
För vi har valt två böcker. Och det är helt enkelt så här att då när vi skulle ha ett avsnitt som handlade om tidiga läsupplevelser, alltså vad vi kom ihåg att vi hade läst som barn, för det är ju, och ungdom, det är ju rätt viktigt vad man läste när man var liten. Och då kom jag på att jag läste På västfronten intet nytt utav Erik Maria Remarque. Och att den gjorde ett väldigt stort intryck på mig, och jag läste flera böcker av honom sedan. Så då valde vi den boken. Och sen valde vi en annan bok ihop med den. Det kan ju du berätta vad det är för den. Det behöver inte jag.
Nej, den heter Den hemliga våningen. Den kom förra året, alltså 2022. Och utav en kanadensisk författarinna som heter Kelly Bowen. Jag vet inget mer om henne, jag har letat på nätet. Men hon har skrivit ett antal böcker om historical romance, heter det, historiska romantiska berättelser som inte finns på svenska än. Den här, Den hemliga våningen, den är den första som kom på svenska. Sen är det en på gång som heter Den övergivna trädgården. Jag tror det verkar som den kommer i höst 2023 alltså.
Okay.
Så att det är vad vi vet om henne. Men det roliga var ju med På västfronten inte ett nytt, det var ju att både du och jag hade läst den som barn, eller som ungdomar, tonåringar. Och det undrar vi, varför läste man På västfronten inte ett nytt när man var 17 år?
Ja, varför gjorde du det?
Ja, varför gjorde vi det? Alltså det har vi funderat på. Den har kommit ut i massor med upplagor. Den kom ju första gången 1929 i bokform. Den hade kommit i tidningsform året innan. Men sen har den kommit i jättemånga olika versioner. Ja, det var väl någon gång där. Jag såg att det fanns en bok som kom 1969. Det tycker jag känner igen omslaget. Så jag tror det var kanske den du och jag läste. 69.
Ja, då skulle man ha varit 21 år. Jag tror jag var yngre.
Ja, jag var 20 jag bara. Så att,
ja, okej.
Okay. Okay. Vi kanske var lite äldre än vad vi trodde då. Men det hade kommit många innan dess, så att jag kommer inte ihåg riktigt. Men sen läste jag en annan bok av honom som heter Tid att älska, dags att dö, som var så jättebra. Den är helt sönderläst. Jag har inte läst om den, men det ska jag
göra. Men det är också en krigsbok?
Ja, den handlar om en soldat, Gräber, minns jag att han hette, som vi åkte hem på permission och fick uppleva någon kärlekshistoria i det. Det är det ju knappast i den här.
Jag läste en som heter Livsgnistan. Det glömmer jag aldrig. Han rymde från koncentrationsläger. Och i mitt minne så gick han utanför taggtråden och sådär. Ja. Den gjorde också ett djupt. Men det som var lite, som gör att jag undrar det där att jag läste dem, det var att då tänkte jag, så fort vi hade bestämt det så tittade jag hemma i bokhyllan. Nej, jag hade ingen utav de här. Utan det fick jag köpa då. Det kom ju. Men precis kommit till pocket. Men då lånade jag på biblioteket såklart. Och där stod den inne till min stora förvåning.
I magasinet
i och för sig. Och så kom den. Den ser ut så här. Alltså, och den hårda pärmar. Liten. Ganska stor stil. Tydlig kapitelindelning. Och så liksom öppenbläddrade jag upp. Och så började jag läsa första sidan. Så kände jag lite. Det är som en pojkbok. Mm. Alltså det var ungefär fem på tjuvjakt eller Biggles flyger igen eller något sånt där. Alltså jag fick någon sån där vision av att det här är nog för unga människor. Och den handlar ju om, han heter, vad är det nu han heter?
Paul Breumer.
Ja just det, Paul Breumer. Soldaten som det handlar om. Och han är 19 år och han tvingas ju eller övertalas ut i kriget tillsammans med 7 klasskamrater. Så att det är ju verkligen ett pojkgäng som man får följa hela vägen. Och de dör ju allihop. och man får följa. Och första kapitlet då så står det liksom, vi ligger 9 kilometer bakom fronten, igår blev vi avlösta, nu har vi magen full med bondbönor och oxkött och är mätta och belåtna. Och så går det på sådär. Det är väldigt lättläst. Lite förförigt lättläst tycker jag. Alltså...
Ja, men Sigrid, en bit in i boken så blir det ju väldigt våldsamt. För det, jag kan hålla med om i början...
Våldsamt? Jag sa inte att det inte var våldsamt. Jag sa
att det var pojkbok.
Ja. Okej. Det flyger igen, de stöttar väl med.
Ja, jo, det typ, kanske är våldsamt. Men, jo, men det börjar ju det här. Alltså att de kommer in lite glada så där i kriget. Och pojkgänget och gamla klasskamrater. Och det är väldigt gemenskap. Och de är ju på kasern första. Bor ju i en kasern. De blir ju väldigt... hårt prövad utav den här Himmelstadsfuriren som
ja.
Och det är ju det här som man har hört talas om i lumpen.
Brevbäraren.
Ja, det här med förtryck och ja, penalism är det väl också, eller vad man ska kalla det. Men det är fortfarande liksom gott humör hos dem.
Ja.
Men sen kommer de ju till fronten, då blir det mer allvarligt, och det här är ju verkligen en antikrigsbok. Mm. Alltså han skriver så fantastiskt bra tycker jag om hur människorna ändras i kriget. Först som sagt början hur man fortfarande kan ha kontakt med sin hemma, och man kan komma ihåg hur det var hemma. Men sen ju mer kriget går så kan man tappa dem det där. Mm. Det går liksom inte att komma tillbaka till ett normalt liv. De har någon diskussion där om ja, vad ska du göra när kriget är över? Sitter de och diskuterar. Och det finns ju de där som i gänget. De förstår ju inte ens frågan. Alltså det går ju liksom inte... De vet vad då sen? Det finns inget sen på något vis.
Men det är det jag tror är bokens styrka på ett sätt. Den här kombinationen. Att det är på ett sätt så är den så lättläst som en pojkbok. Mm. Men samtidigt är det en antikrigsbok. Och när jag hade läst den här. Vi har ju ett krig på gång. Man kan ju inte se rapport utan att veta att vi har... Och Ukraina-kriget är ju på ett sätt lite likt första världskriget med de här skyttegravarna som grävs och så. Det här lite, det finns ju likheter så att säga, va? Och när man har läst den här boken så kan man ju inte fatta den. När någon skrev det här 1939, varför i hela friden startar man någonsin ett nytt krig? Med den, apropå att man borde lära sig utav misstagen. Och han, alltså det, och det, jag ska inte säga det, för redan i första kapitlet så dör ju en av hans bästa vänner, och det är en fantastisk skildring av en människa, hur en människa dör. Och det är så sorgligt och det är så gripande, och samtidigt så kommer vännerna och säger, hans fina stövlar, de vill jag ha. Och så skriver han liksom att hade han varit i liv så hade de ju aldrig bett att få stövlarna, men de är så i nöd, och de är alltid hungriga, de är alltid trötta, de är alltid smutsiga, de är alltid, vi får hela det där, och det finns råttor överallt. Alltså, han väjer inte för någonting i det här. Men, till skillnad från hon i våningen.
Ja. Men eller? Jag måste bara säga om den här på västfronten, inte ett nytt. Alltså hur han skriver, att hur de blir känslolösa, döda, skriver han. Vi blir djur. Ja. Men samtidigt då är de ju hungriga, och det är alltid någon som där fixar i ett sånt där gäng. Ja. De har ju en kille som fixar det mesta.
Katt heter han.
Ja, Katt. Kaczynski eller något sånt där. Ja. Han, det finns ganska... dråplig historia mitt i när de skäl gås.
Ja.
Så att då är det lite mer pojkbok plötsligt mitt i. Men då är det fortfarande det där. Men de pratar så mycket om just gemenskapen med de här kompisarna. Att det betyder så oerhört mycket. Det är det som gör att de kan överleva. Och så får han permission. Och det klarar han ju nästan inte. Han önskar att han inte hade fått permission. För det var så svårt att komma tillbaka. Den är, alltså, har ni läst den tidigare, har ni inte gjort det så läs den, för den är fantastiskt, säger så mycket. Man tänker som du säger på krig som pågår nu och alla människor som går omkring med sina trauman och sina upplevelser, och just det där, hur ska de hitta tillbaks till ett normalt liv, går det? Jag tänkte på det idag när jag såg på tv i morse, så såg jag Zelensky på tv, och han är ju verkligen den goda mannen så att säga, men, och alla de där ledarna som är inne i kriget, kan de komma också tillbaka till ett normalt liv efter detta? Man undrar ju. Mm. Även på den nivån menar jag, även om de inte ligger i skyttegravar. Mm. Men han, författaren, var ju själv i fronten 1916. Och den här boken, när den kom, det är ju fantastiskt. Alltså då blev den brändes ju sen av nazisterna 1933.
Ja, det är lätt att förstå. Det är en farlig bok.
Men det är en farlig bok. Antikrigspropaganda. Ja. Sen har de gjort film. Det var ju så vi också såg att den var så aktuell. De har gjort en tredje filmatisering nu som kom förra året. Och de har gjort tidigare. Och den första, det läste jag, den blev ju också censurerad. Och då gjorde de liksom organiserade de ett upplopp från högsta nivå liksom, för att den skulle visas i Berlin. För att man skulle störa filmen. Alltså det är så mycket.
Men vi behöver inte lämna den. Men jag tänkte, kan vi låta bli då? För då har vi ju valt den andra boken också. Visst, som ju är helt nyskriven. Mm. Och där finns det ju bara en väldigt kort sekvens från slagfältet. Och det är ju när hon... nu är det jag med namn igen. Hon som heter...
Mia.
Nej, det är inte Sofie heller. Utan den här boken handlar om tre kvinnor. Och den ena heter Estelle. Och det är henne det handlar om. Hon är ute på slagfältet. Och hjälper till som sjuksköterska. Ja, och liksom sorterar. Svårt skadad, lätt skadad. Kommer ändå dö. Vem ska få åka hem med ambulansen? Och där har hon ett förhållande med en man också. Det är den mannen som följer med. Men för övrigt så är det ur denna boken en helt annan krigsbok. För den handlar ju om... Dels handlar den om den här flickan som kommer. Och Lia som får ärva en hemlig lägenhet. En stor fin våning. Våning heter det. I Paris. Och hon upptäcker ju att i den våningen så finns det mycket konst och det finns fina möbler, det finns vackra kläder, det finns smycken. Men det finns också fotografier på nazister och hon går runt och vad är detta? Hon har ärvt den av sin mormor. Vad finns det för bakgrund? Vad är det som har hänt? Och så tar hon dit en konstkännare som heter Gabriel och in kommer då en ung stilig man och där förstår vi alla att där kommer begreppet romans in då. Mm. Och så hjälper han henne och de går igenom våningen och sen upptäcker de mormors historia som ju är jättespännande. Så då är det parallellt så är det flera stycken olika historier. Mm. Men ingen är ju ute på slagfältet utan det här är ju andra världskriget och det är spioner och det är ockupation i Paris.
Ja, alltså precis. Och det är ju det är ju på en annan... Alltså det är ju kriget på en annan nivå, så att säga, en annan del av ett krig. Alltså det som just när man spionerar, gömmer folk, gömmer flyktingar. Alltså det är spännande på det sättet. Det är ju liksom, det är ju en annan spänning. Och det är ju, jag vet inte, hon har ju forskat mycket tror jag den här. Mm. Alltså, så att hon skriver ju om Hotel Ritz i Paris där Goebbels var det, som höll till. Och mormor Estelle är tydligen där och sjunger och det är lite elegant. Och även om det är alltså den här parallella historien, för det är ju lite grann, alltså det blir lite spännande att se först när hon kliver, det börjar med att Lia i nutid kliver in i lägenheten och undrar vad som har hänt och sen så får man delar utav, så varvas de här då som du sa, med historien vad som egentligen hände och vem den här Estelle, hennes mormor egentligen var och vad som hade hänt. Så att den är ju väldigt spännande uppbyggd.
Och sen har du dessutom Gabriels farfar som jag blev väldigt förtjust i. Och då kommer man till England, ett gods i England. Jag menar, England var ju också inbegripet i andra världskriget. Och hans syster som hette Sofie som var spion och som då och där får man också en väldigt kort kärlekshistoria när hennes man dör i kriget. Alltså, det är många människoöden, men det man kan säga det är att det är tre kvinnor som alla är väldigt såna här, man brukar säga starka kvinnor idag, jag gillar inte det uttrycket riktigt, men det är kvinnor som man tycker om, det är kompetenta duktiga, trevliga kvinnor som träffar kompetenta, duktiga, trevliga män. Så det är liksom det som de persongalleriet är så härligt i den boken.
Och de pratar ju mycket om att de vill göra skillnad.
Ja.
Alltså det måste betyda någonting nu när de sätter livet på spel för att... Alltså det är ju väldigt spännande när de går in i den här rummen och Goebbels är där och det är ja, vakter och de ska försöka ja, komma åt någonting och sådär. Så det är ju ja, det är spännande på det sättet. Men jag retar mig otroligt på det här omslaget. Ja. Ja, men det ser ju ut som det är någon sån här, visst det är väl en romantisk historia, men alltså det ser ut som det var så himla gulligt.
Kan jag jämföra med den?
Ja, precis. Ja, men, exakt. Jag menar, det här är ju... Och sitter där i någon vacker grön.
Men det är ju det som, är, det som vi inte pratade om. Alltså, det är ju två helt olika genrer det här. Alltså, ja. Västfronten är inte ett nytt. Det är ju nästan som en... Ja, det är ju en klassisk krigsroman. Mm. Där handlingen går från A till B. Mm. Och det är väldigt enkelt att följa. Det är kronologisk ordning. Mm. Den här är ju mera... uppbyggd litterärt, så här som moderna är. Jag brukar inte gilla det när det är ett kapitel om ditten och sen kommer nästa och så kommer det som går tillbaka dit. Och så. Jag tycker det är rörigt. Men i den här boken är det faktiskt inte rörigt.
Nej, men det här är lite mer deckar ja. Upplägg på.
Och sen är det så spännande i slutet då med Lia. Så då vet man inte, då kommer jag ihåg, då läste jag så fort för jag var tvungen att se hur det gick. Och sen var jag tvungen att gå tillbaka för att se vad var det egentligen som hände.
Du fuskläser ja, lite så.
Jag läste lite på snedden heter
ja,
det.
Ja, okay.
Ja. För att se hur det gick va? Ja. Men sen så blev jag så arg på mig själv för då hade jag inte riktigt fattat hur hon löste det.
Nej.
Men det var en handväska och den skulle över till England och det var liksom hemliga filmer och det var liksom, det är riktigt spännande.
Ja, ja.
Men jag menar, om hon säger att hon har historisk, det var det jag började med genre, alltså historisk romans, det har ju vi pratat om innan här med chicklit och ja. Romans och ja. Feelgood och så. Och jag vet inte riktigt, den här stod på, jag tittat att Linnéuniversitetet har kurser i feelgood och romans faktiskt. Ja, och då har jag läst om kurslitteraturen och den här fanns med någonstans.
Jaha.
Faktiskt. Ja. Men jag vet inte om jag vill säga att det är...
Men den är utgiven av Historiska Media ja. Och den är översatt av Annika Sundberg, den här.
Ja.
Så att... Men om den finns med på någon lista, då måste man ju anse att den tillför någonting då.
Ja, men det gör den väl.
Vadå?
Jag tycker den är historiskt intressant. Alltså, den är, gör den inte det?
Jo, jag tror, jo.
Ockupationen av Paris, tänk när de går runt där kring Sacré-Cœur. Nazisterna marscherar och man liksom i boken så hör man stöveltrampen och sen är det då när de ska smuggla ut, de tar ju, hon har ett rum, ett hemligt rum i våningen där hon gömmer flygare, engelska flygare då, så de får sova där och sen smugglas de vidare. Och hon tar ju en jätterisk med det.
Ja, jo, men jag tror att sånt händer, jag tror ju, jo, den kan vara intressant just för att hon har nog gjort mycket forskning, för att man kan känna igen andra. Man har ju läst andra böcker om andra världskriget, så jag känner nog igen att just det här med att det satt på Hotel Ritz och satt tyskarna och vräkte i sig mat medan fransmännen svalt ute på gatan och sådär. Så att det har man ju läst i andra böcker, så att hon gjorde nog mycket.
Och det tycker jag, alltså på västfronten är inte ett nytt. Där har man ju precis det när han kommer hem på permission. Alltså det är så sorgligt, då grät jag. Jag tycker det är så hemskt. Ja. Han går hem med sin uniform och så går han på gatorna när han har växt upp och han ska vara hemma på permission och då möter han någon militär i överordnad ställning som tvingar honom att göra givakt och hålla på. Sen går han hem och tar av sig uniformen och tänker, nu går jag civilklädd. Men han känner sig aldrig hemma. Han har ju hela tiden det här utanförskapet som han passar inte in.
Han kan ju inte prata om sina upplevelser. Nej. För att han säger att de tycker folk ställer fel frågor och har fel. De säger att jo, vi förstår nog och nu ska vi vara lite så där försiktiga med honom och så. Men han gillar ju inte det heller riktigt.
Nej. Och då blir det som de där som sitter där och äter god mat. Han får ju syn på att det finns ju de där militärerna lite mer, som är lite högre upp och som säger, hur har ni det på fronten?
Ja, just det.
Och så svarar han, ja... mer och mer undvikande svarar han.
Och sen har de ju
så säger de ju, ja men du ska se att det ordnar sig så småningom.
Ja. Alltså. Eller också har de synpunkter på hur ni vid fronten borde göra.
Ja.
Alltså det här precis som man får höra om andra i andra yrken, att det här, så här borde man göra. Ni borde ju göra på det här sättet.
Mm.
Fast de inte har varit vid fronten och vet hur det ser ut där. För det är ju ganska förskräckliga scener i den, så att man förstår, det händer ju förfärliga saker.
Men där blir jag också lite avtrubbad när jag läser den till slut. Alltså, det hänger lik i träden och det ligger blod överallt.
Och det är det de blir.
Buken svullnar upp i värme. Ja, men ni vet, sådana äckliga skildringar. Men ja, till slut så läser man dem.
Men det är väl det de också blir.
De blir
också avtrubbade på något sätt. De tar in så mycket så att de till slut inte känner någonting. Vi är känslomässigt, alltså vi är döda. Liksom. Det går inte att gå tillbaka till något annat liv efter det här. Så att ja, den gav verkligen en bild av upplevelsen av att ligga, alltså att vara i ett krig och vad det gör med människor.
Vi har ju haft en podd tidigare där vi har haft en bok.
R.
Av.
Ja. Hon heter Olavsdotter i efternamn i alla fall, det kommer jag ihåg. Men tror jag skrivit upp det här. Hon heter Audur Ava Olavsdotter.
Just det. Och den handlar ju om tiden efter kriget. En liten tunn isländsk bok som, ja.
Och vi tror
det, kan ju bara nämna den. Ja. För den är, jag tycker den är, det är en fantastisk liten bok om hur det kan se ut sen när.
Och den var ju efter, vi tror att den var efter Balkankriget, att utspela sig någonstans på Balkan.
Ja,
för att
det står inte.
Nej, står inte, nej. Men den är ju en, ja, också väldigt gripande hur man bygger upp. Det var en helt annan historia. Det handlar om en svensk man som skulle åka ner dit och ta livet.
Isländsk man, förlåt.
Mm. Det är klart han var islänning. Ja. Som skulle åka ner och ta livet av sig.
Mm.
För att han ville inte att hans dotter skulle hitta honom om han tog livet av sig hemma på Island. Och så åker han ner dit och så hamnar han i ett hotell som två syskon försöker få lite liv i efter kriget och så vad som händer där. Den var ju väldigt spännande. Mm.
Och då blir hans liv meningsfullt. Ja, och det precis. Kan jag också tänka när man läser de här två krigsböckerna, att för många människor så är ju kriget, det gör ju livet meningsfullt och spännande. Man får ju inte glömma, det finns ju en orsak till alla dessa krig. Och det framkommer ju här, och det är ju det är ju så det är.
Mm.
Han, den här brevbäraren som jag lite föraktfullt sa, den här som är, ja, penalist var han väl nästan.
Ja, han, Himmelstoss.
Ja. Och sen också, det säger de ju väldigt tydligt, det finns inget krig där det inte finns mycket pengar att hämta och vinna.
Mm.
Och det, så är det ju i hemliga våningen, där finns ju många som tjänar pengar på precis, olika saker.
Så är det. Ja, du, ska vi ta och avrunda det här nu? Jag vill bara fall säga att jag retar mig fortfarande otroligt på det där omslaget.
Ja.
Jag tycker att den förskönar någonting.
Du får tejpa över någonting.
Ja, jag får göra det. Ja.
Men ja, det har redan gått 25 minuter. Mm. Ja, nej, men då slutar vi.
Då säger vi tack och hej. Och så
trycker vi på den röda knappen. Ja.